Markus evangeliet, vi är fortfarande i kapitel 1. Nu ska vi läsa vers 16 till 20. Det sista vi läste tidigare var att Jesus började förkunna. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro. Kärnan i Jesu budskap. Och vi talade lite om vad evangelium är och hur omvändelsen fungerar. Och nu så läser vi vidare. Markus 1 och 16. När han, alltså Jesus, gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Så långt läsningen av Guds eget dyrbara ord och evangelium. Må han välsigna det på våra hjärtan. Amen. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. Ja, nu hade Jesu offentliga messiasgärning tagit sin början. Och det allra första Jesus gör är att börja samla ihop sina lärjungar. Han startar med dem som så småningom ska vara hans apostlar. De kommer att bli kända under de titlarna sedan, apostlarna. Apostelns ämbete var någonting unikt för den första kristna tiden och bars av de 12. Man brukar ju räkna bort Judas som förrådde honom och lägga till Mattias. Några bibellärare menar att Mattias inte skulle varit med utan att det var Paulus som var den 12. Men det där behöver vi inte fördjupa oss i. Det är ingen som har lyckats riktigt argumentera helt hållbart för det. Men de blev i alla fall 12. De var 12 så länge Judas var med och sedan så valde man ju in Mattias i hans ställe. De här 12 var de som han kallade under sin första tid. Och det var de som var det, de här sändebuden, apostlarna. Den sista av de bibliska apostlarna, alltså om vi bara använder ordet i den smala bemärkelsen. Den sista av de bibliska apostlarna som kallades var aposteln Paulus. Han säger själv att han är född i fel tid. Det är ett sätt att uttrycka att han kom alltså med senare än de andra. Det står i första Korinthierbrevet 15. För att vara apostel, alltså biblisk apostel, med rätt att lägga grunden och med rätt att förkunna bibliska budskap som skulle bevaras för eftervärlden, så skulle man vara med om 3 saker. För det första skulle man ha sett Jesus uppstånden. Man skulle vara utsänd av Jesus personligen. Och man skulle åtföljas av de kraftgärningar som kännetecknade en aposteltjänst. Och det var inte bara förbön för sjuka eller under och tecken i vidare bemärkelse, utan det var verkligen apostoliska under. Vi kan se det här tydligt. I apostlagärningarna 1 och 20 så händer det där med invalet av Mattias. Det står så här. En annan ska ta över Judas ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tiden då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss. En av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Lägg märke till detta, det var kriteriet. Det måste vara ett vittne om uppståndelsen tillsammans med dem. Visa vem du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav. Och så står det så småningom. Mattias räknades sedan som apostel tillsammans med de 11. Aposteln skulle alltså ha sett Jesus med egna fysiska ögon uppstånden ifrån de döda. Det andra kriteriet, att vara utsänd av Jesus själv. Galaterbrevet 1:1. Från Paulus, apostel, utsänd. Inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Paulus fick med egna fysiska öron höra Jesus sända honom ut som apostel, som vittne och tjänare, när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Man läser om det i Apostlagärningarna. Så det var det andra kriteriet. Det första, se Jesus uppstånden. Det andra, vara utsänd av Jesus själv. Och för det tredje kan vi läsa om: det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Det läser vi i Andra Korintierbrevet 12 och 12. Kännetecknar en apostel, tecken, under och kraftgärningar. En dimension av underverk som bara följde apostlarna. Så det grundläggande apostoliska verket, det som vi har i Nya Testamentet, utfördes alltså av dessa män, eller av människor som stod i direkt kontakt med dem som deras förlängda arm. Det kunde också ske att de hade medhjälpare, apostlar, lärjungar. Och den här funktionen, den apostoliska funktionen, tillhörde grundläggningen. Och den avslutades naturligtvis när grunden var lagd och Nya Testamentets budskap var färdigställt. Och det här är viktigt, för om vi idag talar om apostlar så får det bli i en vidare bemärkelse. Och det fungerar. Ordet betyder sändebud och kan användas allmänt. Men i strikt bemärkelse finns idag inga apostlar och inga auktoriserade bibeltexter har skrivits sedan 100-talet. Här skiljer sig lite från mellan det romerska systemet, det romerska katolska systemet och den evangeliska kyrkan. Rom lär att det apostoliska ämbetet fortsatte i deras system. Och det är därför de menar sig ha rätt att införliva nya läror i kristendomen som inte finns i Bibeln. Men det var ju från detta missbruk som reformatorerna tog avstånd. De tog avstånd från det missbruket. Den första som kallades till apostel var Simon. Han som sedan skulle få tilläggsnamnet Petrus eller Kefas. Vi läser vidare i vår text här. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Matthew Poole skriver något här. Han skriver så här: här äger deras kallelse till apostlaämbetet rum. Det är värt att notera att Guds kallelse till människor för det som är viktigt och hedrande och när han visar dem sina förmåner ofta har skett när de varit ärligt sysselsatta med det hederliga arbete de varit kallade till. Saul såg efter sin fars åsnor. David skötte sin fars får när Herren kallade dem in i riket. Herdarna höll vakt över sin jord när de fick uppenbarelsen om Kristus. Han kallade fyra apostlar från fisket: Amos från Tekoas herdar, Matteus eller Levi från tullhuset, Mose när han vaktade Jetros jord, Gideon från vinpressen. Gud uppmuntrar aldrig lathet, men han föraktar inte människor i de enklaste yrkeskategorier. Jag tycker det var en härlig poäng. Fortsätt att göra ditt jobb, så kanske du blir kallad till tjänst för Gud. Vers 17 läste vi: Jesus sa till dem, kom och följ mig. Och Paul kommenterar, följ mig, det vill säga återvänd inte mer till er yrkesverksamhet. Så det kanske inte var att de bara steg ut båten och började gå efter honom, utan det fanns en ny, så att säga, livsinriktning. Och så kommer det där: så ska jag göra er till människofiskare. Vi läser vidare här. Matthew Poole, han skriver så bra. Här presenteras tjänarens arbete, att vinna själar för Gud. De ska inte fiska endast för att försörja sig och rakt inte för ära och eget beröm, utan för att samla själar till Gud. Ingen egen begåvning gör oss till människofiskare. Jag ska göra er till det, säger Kristus. Paulus kanske planterar, Apollos kanske vattnar. Gud måste ge växten. Vi måste emellertid ordna våra nät förståndigt och sannolikt så att de tjänar vårt ändamål. Utan det kan vi inte förvänta oss Guds välsignelse. Apostlarna skulle för närvarande inte gå in i sina tjänster utan först följa honom. Så bör alla evangeliets tjänare göra. När Mattias valdes begränsade Petrus folket i deras urval med dem som hade varit med dem under hela den tid då Jesus gick in och ut bland dem. Andra typer av tjänare visar sig vanligtvis fiska efter något annat, inte efter människosjälar. Mycket intressant och mycket bra skrivet. Lägg märke till den ordföljd som den helige ande ger oss i Markus evangeliet. Kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Oj, dessa enkla ord har någonting att säga oss idag. Vi kan inte ändra den här ordningen och vi kan heller inte hoppa över något av dessa steg. För det första, kom. I det enkla ordet finns hela evangeliets nåd nedlagt. Kommandet till Jesus är ett gensvar på suverän nåd som verkar omvändelsen i hjärtat och en längtan efter förlåtelse och närhet till Kristus. Att komma till Jesus är detsamma som att tro. Tron är i sig till Kristus kommande. Och det här temat utvecklas mycket av Jesus i Johannes 6. Där det står i vers 35. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Kommandet och troendet är samma sak. Vers 37. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och det måste betyda att de har blivit troende. Vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och i vers 65. Han fortsatte. Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Kommandet, tron, är alltså ett verk av att den helige ande har varit verksam. Petrus som först av alla fick höra orden kom till mig. Han skriver så här i sitt brev. Första Petrus brev 2:5. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Lägg ni märke till att på Petrus ord är totalt samstämmiga med Jesu kallelse till de första lärjungarna. Kom, följ, förvandlas och tjäna. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så kom, det är det första och det viktigaste. Sen kommer nummer två. Följ mig. Efterföljelse, det är egentligen huvudtemat i hela den kristna läran. Att vara kristen är per definition att följa Jesus. Att vara hans efterföljare. Vi kanske rent utav skulle låta oss inspireras av Louis sång ur Djungelboken. Jag vill ju bli en man, en människa och kunna allt du kan. Jag vill ej längre apa mig, jag vill bara vara en man. Oh, ooby-doo, jag vill ju vara som du. Vill se ut som du, gå som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Det lär sig bra bli en människa. Ja, det finns kanske bättre psalmer. Men det är i alla fall en väldig längtan till efterföljelse. Man måste ändå säga att apan har fattat poängen med lärjungaskap. Var som du, se ut som du, gå som du. Det vill jag nu. Ja, att följa Jesus påverkar hela livet. Att tänka. Att följa Jesus är att tänka hans tankar. Att tala, att följa Jesus är att tala hans ord på hans sätt. Att lida, att följa Jesus är att dela hans lidanden och gråta med dem som gråter. Att älska, att följa Jesus är att älska som han älskar och betrakta medmänniskan och världen som han betraktar den. Flytta, att följa Jesus innebär att utgångspunkten i livet förflyttas. Från mig själv till honom. Det viktiga är inte längre vad som behagar mig och mitt ego. Utan vad som behagar honom. Lyda. Att följa Jesus är att leva i lydnad för hans bud. Driven av kärlek. Värdera. Att följa Jesus är att anta hans värderingar. Prioritera. Att följa Jesus är att söka hans rike först. Det vill säga att framhålla. Välja. Och prioriterades med utmärkande för hans rike. Och vad är det? Ja, rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är en del av riket. Odla. Att följa Jesus är att odla andens frukter i sitt liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och allt detta är naturligtvis helt omöjligt om vi inte känner honom. Så kommer det tredje steget i Jesu kallelse. Jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra er. Att följa Jesus är inte bara plagiat eller imitation av olika handlingar eller gärningar. Utan framförallt att ställa sig till förfogande för att bli lik honom i sin karaktär. Och låta sig förvandlas genom sinnets förnyelse. Det är inte vad vi gör som gör oss till lärjungar. Utan det är vilka vi är. Och det är inte vi som gör oss till lärjungar. Utan det är han som verkar genom olika medel för att göra oss till sådana. Vi behöver se vår förvandling som ett uttryck för nådens verkningar. Och erkänna vårt totala beroende av Guds barmhärtighet. Och de nådemedel han har ställt till förfogande för att det ska bli verklighet. Filipperbrevet 2:13. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Andra Thessalonikerbrevet 1:11. Därför ber vi alltid för er att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Det är Gud som gör det. Kom så ska jag göra er till. Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och uttrycket bli mina vittnen heter på grekiska eseste moi martyres på grekiska. Eseste bli, det kommer från samma ord som från samma rot som ordet eimi som betyder existera eller vara. Det är det som Jesus använder när han talar om sin gudomliga identitet i de sju jag är orden. Jag är livets bröd, jag är världens ljus och så vidare. Poängen är alltså att det handlar inte om en aktivitet, ni ska bli mina vittnen. Utan i första hand en identitet, ni ska bli vittnen. Ni ska vara något nytt. Jesus mättar för att han är livets bröd. Han lyser för att han är livets ljus och så vidare. När han säger jag ska göra er till så handlar det alltså om att han får till stånd en upprättad och formad identitet i oss som är grunden för tjänst och liv. Kom, följ mig så ska jag göra er. Och så det sista, till människofiskare. Ja, apostlarna i synnerhet och kristna människor i allmänhet är av Jesus kallade att utifrån sin förnyade identitet i Kristus beröra andra med evangeliet. Att vinna andra för Kristus kräver alltid att vi är genuina och rustade med kärlek och evangelium. Det här upplever de flesta omedelbart vid sin omvändelse, men upptäcker ändå att det kan ta tid att sortera, befästa och växa i det nya livet så att tjänsten inte bara blir ett uttryck för nyhetens behag eller entusiasm utan ett självklart flöde från ett helt nytt liv. Vi inte bara vittnar, vi är vittnen. Med hela vårt liv. Bibeln talar om att vinna människor. Ordspråksboken 11:30. Människofiskare. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Andra Korinthierbrevet 5:11. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. Första Petrus 3:1. På samma sätt ska ni hustrur. Underordnar era män så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv. Vinnas för Gud. Första Peterbrev 3:15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredd att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det med ödmjukt, med respekt och rent samvete, så att de som talar illa om ett goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Talar om att förklara, att berätta, att vittna, att vinna. Så, grundläggande ord. Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Det gäller oss också idag. Och så kommer det. Genast lämnade de näten och följde honom. Och det sista vi stannar här inför idag är den effekt som Kristi första kallelse hade på de första lärjungarnas hjärtan. Det var inte bara en allmän kallelse. Häng med om ni har lust, eller bara ett förslag. På teologispråk brukar man tala om skillnaden mellan den allmänna kallelsen som går ut till alla människor överallt och den verkningsfulla kallelsen som drabbar den människa som Kristus har utvalt och som med oemotståndlig kraft drar henne till honom. Och vi kan se den här typen av kallelsen i verksamhet när Jesus samlar apostlarna. Utan motargument lämnar de omedelbart allt de har. Allt de har omkring sig. För att följa mästaren som de ännu inte känner särskilt väl. Den verkningsfulla kallelsen är så avgörande. Och den är så avgörande för den äkta omvändelse. Att kristna människor i flera tillfällen i skriften kallas för de kallade. Alltså att vara kallad blir själva rubriken för det kristna livet. De fick sin nystart och sin identitet när den gode herden kallade på deras hjärtan och inte bara på deras uppmärksamhet. I Romarbrevet 1:6 så ser vi det. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Och så vidare. De kristna nämns vi med namnet de kallade. Det talar lite om en mer än en allmän kallelse, för annars skulle alla kallas kristna eftersom alla är kallade i en bemärkelse. Men här är det alltså den här effektiva eller den verkningsfulla kallelsen som gör att lärjungarna kallas för de kallade. Första Korintherbrevet 1:2, till Guds församling i Korint, de kallade och heliga. Som helgats i Kristus Jesus. Första Korinthierbrevet 1:24. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som kraft och Guds vishet. Som Guds kraft och Guds vishet. Och i Judas brev 1:1. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till de som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus. Och den här effektiva, verkningsfulla kallelsen som vi märker när Jesus kallar sina apostlar. Sen hade vi den avslutande meningen. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Ja, detta är vår stora tröst och tillgång. Att veta att under tiden som vi kallar på människors uppmärksamhet så vill Gud genom sin helige ande göra det som ingen människa kan. Kalla på människohjärtat och göra Jesus oemotståndlig för dem som lyssnar. Det här är vad som sker i alla sanna väckelser. De är inte ett verk av manipulation eller sensation utan ett äkta andens verk när han kallar på hjärtan. Vi ska låta Charles Haddon Spurgeon få slutordet. Om inte den helige ande välsignar ordet är vi som förkunnar evangeliet de mest beklagliga bland människor. Då har vi nämligen åtagit oss en uppgift som är omöjlig. Vi har trätt in på ett område där ingenting utom det övernaturliga duger något till. Om den helige ande inte förnyar våra åhörares hjärtan så kan vi inte göra det. Om den helige ande inte föder dem på nytt kan vi inte göra det. Om han inte för in sanningen i deras själar kan vi lika gärna ropa in i örat på ett lik.